Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivo är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 28. Idag så har vi ett lite annorlunda avsnitt där vi inte pratar om makroräntor och aktiefonder. Idag ska vi prata om mat som faktiskt ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och då ska vi speciellt då prata om hållbara livsmedel. Och på marknaden idag i våra livsmedelsbutiker så ser vi ju jättemycket olika maträtter och liknande som man kan ersätta eller byta ut då gamla klassiska trotjänare som kyckling, nötkött och mjölk. Jag kan nästan ingenting om det här. Så för att hjälpa mig att dyka ner i denna gryta så har vi då Nathalie Ölander som idag jobbar som investment manager på Gullspång Refood. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Eller välkommen hit ska vi säga,
precis,
som jag är på Refood. Så jag är välkommen hit, precis. Kan vi inte bara börja med, innan vi pratar om Gullspång och Refood, kan vi inte börja med att prata lite om vem du är? Vad har du gjort tidigare? Liksom, hur blir man investment manager inom hållbara livsmedel?
Ja, men det är ju inte en självklar resa då.
Nej.
Jag har ju finansiell bakgrund sedan tidigare, men med ihopkopplat med en passion för hållbarhet. Men har inte jobbat inom det tidigare. Jag tog min bachelor på Handels i Göteborg. Och sen körde jag min master på Erasmus School of University i Rotterdam. Och varit väldigt fokuserad på just finans. Tyckte att det var väldigt spännande med företagstransaktioner och IPOs och det. Vilket ledde mig till SEB Corporate Finance. Och där jobbade jag i några år. Men blev ganska... Där har man inte riktigt makten att välja vilka projekt du vill jobba med.
Eller vilka bolag, liksom.
Ja, precis. Eller vilka bolag man vill jobba med. Vilket gjorde att... Det kunde vara vilka typ av bolag som helst. Jag hade redan innan det blivit ganska intresserad av liksom, ja, men integrera hållbarhet i företagande och i kapitalmarknaden på ett sätt som gjorde det också finansiellt lönsamt. Mm. Inte någon form av liksom välgörenhet.
Nej, utan precis. Så
här, hur kan man driva värde genom det här? Mm. Och det kände jag att man missade lite där. Och tänkte då att så här, ja, men kanske på investeringssidan så kanske man får driva de här frågorna mer. För då sitter man ju själv och bestämmer vilka bolag vill man jobba med. Och då började jag på ett ställe som heter Sinder Invest.
Sinder
Invest. Precis. Som var startat då av bland annat SCB, pensionsbolag, Wallenbergsbolagen och så vidare för att hjälpa bolag under covid. Så det var ju liksom ett steg närmare samhällsnytta kan man säga. Men sen tog covid slut och då hade jag ju fått lite mer smak dels för investeringssidan. Men också att jag ville liksom dyka ännu djupare in i att göra världen en bättre plats. Och då kom jag i kontakt med Refood. Jag har jobbat här då i ett år nu faktiskt.
Ja, just det. Och när man då jobbar som investment manager på Refood, vad gör Refood?
Precis. Vad Refood gör eller vad jag gör på Refood?
Vi kan ta båda. Vad gör du på Refood och vad gör Refood?
Refood är ju ett investmentbolag som investerar i entreprenörer som vill förändra matsystemet och göra det mer hållbart. Från liksom gröda till bord. Så inte bara inom livsmedel utan allting som händer även innan det.
Just det.
Och det jag gör på Refood... Det är mycket att sourca bolag och se vilka typer av investeringar vi vill jobba med. Eller vilka bolag vi vill jobba med. Och sen dessutom så hjälper vi bolagen som vi har investerat i. Och vi är oftast en ganska aktiv investerare så vi jobbar ju med bolagen väldigt, väldigt tätt.
Ni tar styrelseplats och liksom hjälper dem att förverkliga idén eller vad man ska kalla det.
Exakt så.
Så det finns massor med människor ute som är jättesmarta och hittar på jättemycket smarta lösningar för att förbättra våra livsmedel och göra det mer hållbart att äta och bli mätta egentligen. Så de kommer på sina idéer men de har ingen deg på ren svenska. Så då kan de liksom kontakta dig och så tittar du egentligen på det här caset. Är det någonting som behövs? Är det någonting som efterfrågas? Är det någonting som kan bli lönsamt? Och så kan de då få kapitalet av er för att förverkliga den här affärsidén. Hur långt har bolagen kommit innan de kontaktar er? Liksom, är det idéstadiet eller har de kommit en bit på vägen?
Och där finns det liksom lite olika approacher. Refood har ju tagit den approachen att vi vill gå in i bolag som oftast har bevisat sin produkt på marknaden.
Okay.
Så det betyder oftast att de har en del intäkter.
Mm.
Och det vi i VC-världen kallar för att vi oftast går in runt Series A.
Mm.
Sen så kan vi ju absolut vara bollplank till bolag som vi inte investerar i. Eller vi kan också vara kunder till bolag som vi inte investerar i om de så är för tidiga. Vi har också gjort 2 fondinvesteringar som fokuserar på just de här lite tidigare bolagen. Så om det är någonting som vi hittar som vi tycker verkar intressant och som passar inom våra investeringstema, då kan vi skicka vidare det till dem, så kan vi plocka upp dem sen kanske när de blir rätt i tiden för oss.
Då är jag med. Investerar ni globalt eller är det bara typ Norden, Sverige?
Så att vi har ju ett kontor här i Stockholm, så vi investerar ju, så det blir naturligt att vi investerar ganska mycket i Europa och Israel. Och sen så har vi
alltså Israel?
Ja, också.
Jaha.
Och det är ju väldigt de har ju hållit på med foodtech ganska länge, så det är många spännande bolag där.
Mm-hmm.
Och sen så har vi också ett kontor i San Francisco som täcker Nordamerika-delen. Och det är där emellan vi har fördelat portföljen nu. Jag tror det är ungefär 40% i USA och sen så Europa, resten 60%.
Okay.
Vi tittar även på att göra investeringar i Asien, men vi har inte investerat någonting där.
Okej. Okay. Om man ska spela djävulens advokat, vad är problemet med att vi äter som vi gjort i tusentals år? Ja. För det har funkat hittills, skulle man kunna säga.
Det kan man ju säga, för oss kanske i den här delen av världen. Sen är det ju inte så att det har funkat för alla. Och den utmaning vi står inför, eller det som definierar ett hållbart matsystem kan man säga, det är att vi ska kunna föda 10 miljarder människor, inte bara 8 som vi är idag, utan vi räknar även med en befolkningstillväxt med hälsosam mat, för det är ju inte alltid alla som har tillgång till det eller väljer att äta det, utan att förstöra vår planet eller inte heller göra det på ett oetiskt sätt med tanke på djur och människor. Och det är ju en ganska och vad är det som behöver ändras då, kan man ju tycka. Och där har ju vi tagit stånd i forskningen. Så bland annat Stockholm Resilience Center har ju samlat en hel del forskare och experter inom det här området och ställt just den frågan. Vad är det vi behöver förändra? Så rapporten från den som kallas för Eat Lancet, bland annat med några andra rapporter, så har vi sammanfattat våra 4 olika delar i vad är det vi behöver förändra. Och det första som jag tror att du tänker ganska mycket på, det är just proteinskiftet. Vi är ju, precis som du säger, vi har ätit kött i alla år. Varför funkar inte det längre? Och det är inte köttet i sig som är problemet, utan det är industrialiseringen av kött. Så industrialisering och factory farming, som man kallar det, factory farming av dels djur och kött och sen så även fisk då, på det sättet som vi fiskar idag. Det är ju 2 industrier som bidrar som har väldigt stor negativ påverkan på vår planet och etiska gränser. Dels så har vi att det är väldigt ineffektiv källa till energi för oss. För när du stoppar in mat i ett djur, då går den och rör på sig och förbränner massa energi. Det är energi som vi egentligen skulle kunna stoppat i oss direkt. Så på så sätt skulle vi kunna föda mycket mer människor om vi tog det in direkt.
Det är själva. Som en dålig, ett dåligt fordon.
Ja, men precis. Exakt så. Och sen så är det också en väldigt ineffektiv användning av mark. 65% av all jordbruksmark går till djur inom matproduktion. Dels att de måste ha någonstans att gå, men sen också mycket till djurfodret. Och 32% av all land vi har idag är jordbruksmark.
Så 65% av 32%
går
åt till att göra mat till djuren som sen ska bli mat
i stora delar, sen är det lite annat också. Men i stora delar, i stora drag.
Det låter inte så effektivt.
Nej, så det är ju inte alls effektivt. Och sen så har vi också det som kanske de flesta tänker på när man tänker på köttproduktion, att det står för en ganska stor del av utsläppen. över 50% av matsystemets utsläpp av växthusgaser står köttproduktionen och mjölkproduktionen för.
Du sa att det var fyra saker. Det första var
precis.
Kött, alltså
protein. Så då har vi proteinskiftet. Ja. Och sen så i det så har vi också etikproblematiken såklart. Mm. Med att liksom 50 miljarder djur lever under väldigt onormala och fruktansvärda förhållanden. Och sen så har vi också det andra skiftet som handlar om då liksom hållbart jordbruk. Och det handlar också om att vi har industrialiserat jordbruket. Vi har gått från att liksom behandla marken på ett sätt som gör den väldigt produktiv på kort sikt, men förstör den på lång sikt. Mm. Och så har man försökt rädda delar av det med att liksom, ta till massa bekämpningsmedel. Vilket på längre sikt också kommer kanske leda till markerosion eller annan liksom negativ påverkan på kringliggande miljöer, såsom algblomning. Till exempel när man använder kväve. Och även fosfor. Och fosfor är också en ändlig resurs. Så att det är inte hållbart det sättet. Vi kommer inte kunna producera så mycket längre på det här sättet. Vi har ungefär bara 60 skördar kvar. Om vi väljer att producera på det här
sättet. 60 skördar?
Om vi väljer att producera på det här sättet.
Och det, kan man räkna typ en skörd per år? Eller kanske till och med två eller tre skördar per år?
Ja, men vi kan nog räkna en skörd. Det är nog så man har räknat det här. Ja. Så ungefär en skörd per år.
Så fortsätter vi som det är nu, så när min dotter är 70 år så kommer inte hon kunna äta den maten vi idag äter.
Nej, precis. Så det vi behöver göra då, det är ju att investera i lösningar som förbättrar dels så att markerna mår bättre. Det gör att vi kommer kunna få fler skördar, men näringen i vår mat kommer också bli bättre. Och det tänker man inte riktigt på. Att marken, jorden är inte näringsrik på det sättet som den är. Den förlorar massa näring. Så vi vill återställa den. Mm. Och sen den tredje grejen som är väldigt bra, och markerna kan vara bra, det är att de kan fungera som kolsänkor. Så de kan ta koldioxid ur atmosfären, precis som träd. Så det är en enorm potential som vi har att faktiskt liksom reversera det som har hänt i atmosfären från även andra industrier. Och sen har vi det tredje temat då, som är hållbara leveranskedjor. Så det är allting från att vi behöver ha ett matsystem som minskar på matsvinnet. Vi behöver skapa mer, liksom, för en tredjedel av livsmedlen som produceras idag slängs. Så det är inte heller hållbart.
En tredjedel?
Ja. Så med dem skulle vi kunna liksom föda andra delar av världen som idag är undernärda. Mm. Men sen har vi också det här problemet med vi är väldigt globala. Vi har ett väldigt globalt matsystem idag. Så vi behöver göra dem lite mer regionala. Och det ser vi nu till exempel på kriget i Ukraina. Mm. Vad som hände med hela världen då. Vi visste ju inte att vi var så beroende av liksom olika sädesslag från Ukraina. Och så blev det liksom rubbat överallt. Så vi behöver liksom skapa mer hållbara och resilient matsystem. Och sen också, i det här temat tittar vi även på alternativ till plast. Mm. För många livsmedel idag innehåller ju väldigt mycket plast runt omkring för att skydda maten.
Mm. Så att det kan transporteras långa sträckor.
Ja, exakt. Och liksom håller mycket längre när det väl kommer till butik, så att inte så mycket behövs längs. Så på så sätt, alltså plast är ett fantastiskt material och det är billigt. Och, så det är ju också väldigt svårt att ersätta. Mm. Men det kommer tekniker för det. Och sen det fjärde då som vi har identifierat, det är ju hälsosam mat. Det är ju många, man kan ju relatera mycket sjukdomar idag till just ohälsosam mat, som oftast är liksom, och oftast är det relaterat till processad mat med mycket salt, fett, socker, allt det som vi egentligen cravar. Men det är ju inte bra för våra kroppar, och det har ju lett till en hel del liksom, dels övernutrition, men också att
Diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar. Och sen har vi en annan del av världen då som är undernärd. Så att båda de här problemen är ju stora samhällsproblem som idag kostar samhället mycket. Och kommer att kosta ännu mer i framtiden. Mm. Så det behöver vi också titta på och hitta lösningar på. Så det är liksom så vi har byggt upp egentligen, ReFood. Så vi tittar på alla de här olika fyra teman och tittar på vad kan vi liksom investera i för att förändra själva systemproblemet. Mm. Oftast inte liksom bara inkrementella förbättringar eller någonting som bara reducerar felet, utan verkligen förändrar på systemnivå.
Så precis, så om man sammanfattar det lite där, så både förbättra för människan, för djuren och för vår miljö. Mm. Det är de egentligen tre då, kan man säga.
Det är precis de tre.
Ja, precis.
som vi tittar på.
Det låter ju rätt rimligt.
Ja.
Inte orimligt. Man vill förbättra för människan, miljön och djuren.
Nej. Och det som jag också vill lägga till, det är att matsystemet är ju egentligen, det är egentligen inte trasigt på det sättet, utan det är väldigt effektivt att i att liksom, transportera kalorier från massa olika delar av världen. Och det är liksom stora bolag med effektiva supply chains. Men vi har bara gjort det på fel sätt. Och vi behöver tänka om. Så det är det.
Hur stort kan, när ni liksom hittar ett bolag? Eller för det första egentligen då, hur hittar ni bolagen? Är det alltid de som kontaktar er? Eller liksom screenar ni på olika mässor eller vad det kan finnas? Jag vet inte hur man, hur hittar man bolag?
Precis. Det är väl en hel rad olika sätt. Dels så får vi väldigt många bolag som kontaktar oss. Och det har ju varit väldigt mycket det senaste året i alla fall. Och sen så går vi precis som du säger på mässor. Vi tittar också mycket i vårt nätverk. Det finns ju många andra spelare som oss ute i Europa och i USA och Asien som vi har liksom väldigt liksom nära kontakt med. Så där får man ju tips och tricks av varandra. Och sen så har vi också liksom prioriterat vissa delar av vissa segment eller underkategorier i de här fyra teman. Så där kan man ju själva gå in och screena bolag.
Just det. Och när ni hittar ett bolag som ni vill investera i, hur mycket, liksom, hur mycket kapital skjuter ni till?
Ja, vi brukar gå in med ungefär 50-100 miljoner kronor i en första investering. Och sen reserverar vi alltid kapital för att kunna göra vidare investeringar och följa med bolaget. För det är verkligen vår sigma. Vi vill kunna liksom supportera bolaget genom en väldigt lång resa. För oftast, liksom, det här är inget matbolag, är inga SAS-bolag. Liksom. Det är inte någonting som bara sker över en natt. Utan det är en stor omställning vi behöver göra. Ofta behöver man investera mycket pengar i fabriker och allt sånt. Och det tar tid. Så att vi vill ändå kunna följa med bolagen under en längre period.
Hur lång är den perioden? Alltså, hur lång investeringshorisont har ni?
Ja, men vi har ju väldigt långsiktiga investerare i oss. Och vi är också väldigt långsiktiga investerare. Så att vi vill ju supportera bolaget. Och vi kan supportera bolaget så länge som det behövs. Vi har en så kallad evergreen-struktur. Så vi kan supportera dem i oändligheten nästan.
Okay.
Men och vi kommer inte släppa bolagen först det är det bästa för bolaget.
Tar ni in externt kapital också i Gullspång Refood? Eller är det bara era egna pengar?
Precis. Så fram till årsskiftet 2021-2022. Då var det framför allt våra två partners pengar. Så då var det familjen Brandberg då. Och sen även Peter Odemark som är liksom grundaren av Refood. De två. Men i slutet på 2021 så tog vi även in externt kapital.
Okay.
Dels från ett svenskt pensionbolag. Och sen så även framförallt svenska men också europeiska entreprenörsfamiljer.
Okej. När ni då väljer ut bolagen, vad har ni liksom för krav på? Ni måste ha någon sån här speslista eller så här kravlista på. Där ett bolag kanske inte checkar alla boxar, men det måste checka väldigt många av de här boxarna. Till exempel lönsamhet. Jag gissar på att många av de här bolagen inte är lönsamma när ni går in i dem. Men det måste ju finnas, jag gissar, som du sa, ni var ingen välgörenhetsorganisation utan ni vill ju skapa avkastning på kapitalet också. Vad har ni liksom för checklista för att ni ska kunna gå in i ett bolag?
Ja, men och det är ju en bra fråga och precis särskilt som du nämner. Så de måste ju självklart ha en lönsam affärsmodell och de måste kunna nå en hållbar lönsamhet i framtiden. Dels för att attrahera nya investeringar men sen också för att liksom finansiera sin egen expansion. Och vi tror ju att det är, liksom, det är hållbara bolag som kan nå lönsamhet. Det är bara de som kommer förändra världen framför allt. Så det är vi, det tror vi starkt på och kollar noga på. Och också hjälper bolagen att komma dit. Många av bolagen som vi kanske investerar i är väldigt fokuserade på tillväxt. De vill växa. Så behöver man liksom dra i spakarna lite. Så att de också kan påvisa lönsamhet i framtiden. Särskilt i dessa tider när det är lite svårt att få kapital. Då behöver man hålla lite på pengarna.
Har ni märkt av stor skillnad på vad som man säger, investeringsviljan i olönsamma företag som kan tjäna pengar sen? Eller har ni liksom...
Nu under den här tiden menar du? Det är en svår fråga. det har man väl kanske inte riktigt märkt av på det sättet, utan så här, någonstans tror man på temat och tror man på affärsmodellen, så kommer de ju någonstans med. Däremot så märker vi av skillnad liksom, hur vi tänker och hur bolagen tänker kring deras prognoser kommande år. Att nu, ja, men då kanske man håller tillbaka lite på tillväxten för att man, liksom, man behöver resizea eller hålla tillbaka lite på kostnaderna. Men det som också är viktigt i våra investeringar är såklart impactperspektivet. De måste kunna komma med en... Vi måste riktigt tro på att de kan leverera en förändring i matsystemet. Och sen så är vi också väldigt noga med att titta på liksom, vad är det för konkurrensfördel det här bolaget har. Och kommer den vara kvar om liksom grundarna lämnar eller om det kommer nya konkurrenter, hur stark är den? Det kan vara liksom IP, det kan vara brand och det kan vara både och lite så. Men det tittar vi mycket på. Vi tittar också på timing då, som vi sa tidigare. Men sen också team. Team är ju väldigt viktigt. Och det måste vara ett team som har liksom bra komplementära egenskaper som vi kan jobba bra med. För det kommer alltid upp saker man inte kan förutspå vid investeringen. Och det kanske är att man behöver liksom förändra sin strategi och man behöver tänka om. Och då är det bra. Och sen så kommer man också i tuffa tider, så då är det bra att man, liksom, man måste kunna jobba sig tillsammans ur svåra perioder. För i svåra perioder så kommer ju oftast vi in kanske lite mer. Då.
Man måste hjälpa dem mer, precis.
Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
Märker ni någon skillnad på olika regioner och kulturers mottaglighet till de här produkterna? Tror du jag tänker? Så i Sverige känns vi ganska så upplysta, eller vad ska jag kalla det? Det känns som att vi är ganska snabba på nya saker och vi är ganska snabba på att anamma saker. Medan kanske i ett annat land, jag vet inte, USA, om man då tar bort Kalifornien, om man tar liksom mitten av USA. För när jag bodde där så kändes det som att de inte riktigt förstod varför man skulle äta mindre fett och socker och mindre tobak och alkohol. Förstår du vad jag menar? Känner ni att det är väldigt stor skillnad på hur lätt det är att få genomslag för en produkt i olika delar av världen?
Det är ju klart att det är så. Sen tror jag att det är nog inte riktigt någonting vi tänker på så mycket i och med att många av dem... Ja, men varumärken som vi har som vänder sig mot konsumenter börjar ju de marknaderna där mottagligheten är lite större.
Det är klart.
Och sen tror jag att så här, USA, det är ju såklart att liksom, mittendelen är väl kanske inte längst fram i trendutvecklingen alltid.
Men
det är ju en väldigt stor marknad, hela USA. Så att det är ju ändå många som väljer att vara där just eftersom det finns så pass många olika trender och olika konsumentviljor och så. Så att vi har ju Nix till exempel.
Vi kan prata lite om era olika varumärken som ni har idag.
Ja,
jag tror att många av dem känner man nog till. Jag var inne på hemsidan, jag känner inte igen alla.
Nej.
Men en del.
Ja, men precis. Så vi har ju en del liksom nordiska varumärken, så då kanske det är lite lättare att känna igen då. Så vi har ju då, Gullspång investerade ju i Oatly redan 2015. Så det var ju innan ReFood fanns då.
Just det. Och Oatly gör ju havremjölk.
Precis.
Och havremjölksbaserade mejeriprodukter.
Kan man säga det?
Att man kan säga mejeriprodukter även om det inte är mejerier i.
Ja.
Eller men det kallas liksom.
Ja, nej, men det brukar man ju väl ändå säga liksom... Fake-kött kan man ju också säga. Så länge folk förstår vad det är så går det bra. Precis. Och sen har vi ju Nix då, som gör sockerfria bars och framförallt bars och glassar. Så det vet jag inte om du känner till.
Jag ser ju Nix-varumärket bakom din rygg.
Och du kommer bli tvingad att smaka en sån.
Ja, det gör jag mer än gärna. Båda de två är svenska bolag från början.
Precis,
svenska uppfinnare.
Precis, så att Nix började i Sverige och nu är ju majoriteten av verksamheten i USA. Och det är där de också växer som snabbast. Och så där är de inom ett segment som kallas Better for You. Det är kanske inte så att ju mer du äter desto nyttigare. Men det är ingenting som är dåligt för dig.
En alternativprodukt. Liksom. Om du ska äta någonting sött och gott så är det här bättre.
Ja, precis. Och det är ingenting som skadar din kropp så på det sättet som socker gör. Socker är ju en enorm samhällsbov idag.
Jag försöker säga det till mina döttrar, men de lyssnar inte.
Nej, men det är ju det som är så bra med Nix. Då kan man ha liksom, du får samma smak. Mm. Man kompromissar inte på smak eller liksom upplevelse.
Nej, precis. Men finns det Nix-godis? För det är just lördagsgodiset som är...
Ja, okej.
Men det kanske kommer en Nix-godis.
Ja, men de har ju en lite confectionery.
Ja, okej. Okay.
Men ja, du får se, det kanske blir en sån här Nix-låda. Så har vi det. Och sen så har vi andra skandinaviska bolag. Ett bolag som heter Agreena. Och det är så kanske inte riktigt att du känner igen dem. Men de är ju baserade i Köpenhamn. Och det de gör det att just det här andra temat som vi pratade om. Som att marken ska må bra. Jordbruksmarken. Så de incentiverar bönder för att liksom byta till ett mer hållbart jordbruk. Mm. Genom att, i och med att marken kan lagra koldioxid. Så om de liksom förbättrar sättet de behandlar marken på, så kan man lagra koldioxid där. Och då kan de få ut så kallade carbon credits. Som de sen kan sälja på marknaden och få liksom pengar för det. Och det är superspännande bolag. Och sen så har vi också Wayout. Det är också ett ganska nytt bolag. Eller nytt bolag är det väl inte. De har funnits ett tag. Men nu börjar de med att få in ordrar och så. Och vi gick in i dem ganska nyligen.
Och vad gör de?
Och de är i vattenbranschen. Mm-hmm. Så de håller på att utmana plastvattenflaskor. Så att de har liksom en container kan man säga. Där man, där produktionen eller reningen av vatten sker på samma ställe som distributionen. Mm. Vilket gör att du behöver inte plastvattenflaskorna. Så du kan till exempel ställa en sån här container nära ett hotell. Och sen kan du, och så är det ihopkopplat med en distributionslösning då. Så man kan få ut det här vattnet till olika hotellrum.
Okay.
Och det är superspännande. Och det är också ett svenskt bolag baserat här i Stockholm. Mm. Precis runt hörnet sitter de, så det är perfekt. Men sen har vi ju andra bolag då som du kanske inte riktigt känner till. Ett som är ganska spännande då, som heter Mission Barns, som är i San Francisco. Och de håller på med, ja, det finns lite olika namn för det, men cellbaserat kött kan man säga.
Mm, okej, som Beyond Meat känner jag till.
Ja, men de gör ju växtbaserat kött.
Ja, just det.
Så det här är ju en ny kategori av alternativa proteinprodukter. Och det är att du tar en cell från ett djur och sen så återskapar du. Du kan ta kanske en griscell och så återskapar du liksom den animaliska motsvarigheten i ett labb.
Så labbodlat kött.
Ja, precis.
Det och låter, det är kött. Det liksom DNA är ju kött. Nej, men det kanske är gott om det är samma DNA så men, borde det smaka någorlunda likadant.
Så det man gör i kött så har man ju liksom kommit fram till att smaken sitter i fettcellerna. Så man tar en fettcell från ett djur och så blandar man det med liksom växtbaserad protein. Mm-hmm. Och just Mission Barns gör köttbullar, bacon och korv.
Och odlat i ett labb.
Mm, och det man vill åt är ju att smaken och upplevelsen och texturen och liksom känslan när du tuggar det ska vara precis samma som det liksom den animaliska motsvarigheten. Och det är sådana produkter som vi tror på. Det är liksom konsumenterna, de behöver inte kompromissa någonstans.
Nej.
Utan du kan vara hållbar och du får exakt samma. Och där är ju inte riktigt växtbaserade alternativen ännu. Man kan ju göra liksom mer eller mindre bättre. Vi har ett annat bolag som heter Planted. Så de håller på och gör med växtbaserad till exempel kycklingar. Mm. Men med hjälp av fermentering så kan de få det alltså mycket bättre i termer av textur och så. Mm. Men så att just det här cellbaserat eller labbodlat, det är ju ett stort nytt ämne. Väldigt stor potential. Många bolag som går in i just nu. Det är bara än så länge kommersialiserat i Singapore. Vi måste ju gå igenom alla liksom. Mm-hmm.
Men det är kommersiellt alltså gångbart i Singapore. Där kan man köpa detta och äta på middagsbordet.
Ja. Dock än så länge väldigt dyrt. Så det måste ju ske liksom en hel del utveckling inom just kostnaderna för att få ner dem så att den kan bli prissatt på ett bra sätt. Men mycket spännande.
En annan fråga är ju jag vet inte hur lång tid det tar att så att säga odla kan man inte säga, men växa upp ett kilo kött. Men om man är i labbmiljön, hur lång tid tar det att odla ett kilo kött? Förstår du vad jag tänker?
Ja.
Har du något, det kanske inte finns något svar på. Men går det lika fort ungefär att tillverka kött på båda sätten?
Ambitionen är väl att det ska göra det.
Ja.
Och sen vet jag inte riktigt exakt vart man är i den processen just nu. Men det ska ju bli ett, liksom, ett lönsamt bolag som kan producera miljarder med, med output så småningom.
Matsmart har du inte nämnt.
Nej, precis. Det var det jag skulle nämna.
Okay. Mm. För det är nog det jag känner till bäst och som jag har använt. Jag är ju smålänning, så jag gillar alltid bra deal. Liksom. Ja. Så där har jag handlat rätt mycket genom åren. Jag tycker det är fantastiskt att gå in där och hitta grejer som kanske har bytt förpackning eller har utgångsdatum nyss som ändå inte är dåliga.
Nej.
Och så kan man köpa det för liksom en tiondel av priset. Men Matsmart har jag provat och jag tycker det är en fantastisk idé.
Kul. Mm. Kul att höra. Ja, men det är det ju verkligen. Nu är inte jag just ansvarig för den investeringen, men det är ju också en sån som en svensk investering som många känner till, eller svensk bolag som många känner till, och det har ju en hel del investerare runt om här som har gått in i. Och vi har ju varit med ett tag där nu.
Mm. Men Matsmart känner jag till, och de andra har jag väl kanske Oatly har provat såklart.
Ja.
Nix har jag nog inte provat.
Tills nu.
Tills om en kvart någonting. Ja, men det är kul. Men jag tänkte, Matsmart är ju ändå så att det är leveranser från ett central. Först liksom är det en produkt som ändras sin förpackning i butik.
Mm.
Och så skickas den förpackningen till ett centrallager. Mm. Och sen så beställer jag den på nätet.
Mm.
Och sen så den skickas från centrallagret till mig.
Mm.
Och det kan ju vara så att butiken som hade produkten först ligger i då Jönköping där jag bor.
Mm.
Och så ska den ända upp till Örebro och sen tillbaka till Jönköping.
Mm.
Finns det inte en affärsidé att man öppnar liksom fysiska Matsmart-butiker runt om i liksom de medelstora till större städerna i Sverige? Där ändå konsumenten finns som ska köpa detta till slut.
Det är ju såklart en bra idé och det är ingen dum fråga.
Tackar.
men det är inte på deras agenda just nu.
Nej.
Utan nu fokuserar de mycket då på att arbeta med just automatiska lager och förbättra kostnaden på det sättet.
Mm.
Och sen köpa direkt till kund. Men vi får se. Det kanske kommer fram till, eller något annat bolag som gör just det. För efterfrågan finns ju.
Och sen är det klart det här med hållbarhet är ju alltid en svår fråga tycker jag.
Mm.
För man hör ju talas om väldigt många klädesmärken som pratar om att de tillverkar hållbara kläder.
Yeah.
Men om jag ska vara lite elak, vilket jag ger mig rätt att vara i min podd, så känns det som att, för sanningen är, det var länge sedan jag behövde ett nytt klädesplagg.
Mm.
Ändå så köper jag nya kläder för att jag vill ha dem.
Mm.
Men det mest hållbara borde ju egentligen vara att inte producera några kläder alls på kanske 10 års tid. För nästan ingen i västvärlden i alla fall kommer frysa ihjäl de kommande 10 åren om vi äger de kläderna vi har på oss. Så de håller ju 10 år.
Mm.
Och sen kanske man behöver byta ut vissa saker, men det kommer behövas rätt lite kläder i framtiden om vi verkligen tänkte hållbart. Och ändå så görs det massor med hållbara kläder. Och när det gäller mat så är det ju svårt att kanske jämföra det. För mat måste vi ju faktiskt äta.
Mm.
Där har vi inget val egentligen.
Nej.
Om inte då alla ska gå tillbaka till liksom, jordbrukssamhället och odla våra egna grönsaker och sådär.
Ja, men precis. Och jag förstår vad du menar. Och sen kan man ju nästan liksom, med det tänket, då kan man ju dra det ganska långt. Så att det blir liksom, det mest hållbara kanske är att vi liksom lever i vår egen stuga någonstans.
Ja, men precis.
Men någonstans så tror, alltså, man tror ju ändå på en marknadsekonomi, och det har ju fört med sig väldigt mycket positiva.
Verkligen.
Särskilt inom framförallt vår levnadsstandard. Så att, och ska vi vänta på den typen av beteendeförändring, för det är ju det som krävs.
Mm.
Det krävs ju att liksom, folk ska sluta handla kläder.
Mm.
För så länge folk kommer vilja handla kläder så kommer det finnas ett bolag som levererar kläder. Och då kommer vi inte ha en chans, tror jag. Så jag tror ju mycket på att ändra så att både produktionen och produkten blir hållbar. Och framförallt i modesfall då kan det ju bli cirkulärt.
Mm.
Så det man kan göra då, det är ju till exempel second hand. Eller att du gör kläder från ett gammalt klädesplagg. Det finns ju det här bolaget, börsnoterade bolaget Renewcell.
Just det.
Så de håller ju på med just det. Och det handlar ju om att så här, ja, men ge kapital till de idéerna då.
Mm.
Och nästan liksom frysa ut de andra.
Mm.
Så att de minst hållbara, eller till och med ohållbara, de liksom blir inte konkurrenskraftiga längre. Så att man kan liksom skifta det på det sättet. Och sen kommer det ta lite tid. Men det som är det unika med matsystemet, precis som du pratade om, det är att det faktiskt kan bidra till att kompensera för utsläpp inom andra industrier. Mm. Och för världens äldsta och bästa teknologi för just carbon capture är ju just, och då är det liksom att fånga kol från atmosfären, det är ju just fotosyntes.
Den bra uppfinningen.
Ja, men precis.
Den skulle man ha patent på.
Ja, faktiskt. Och man tänker kanske inte riktigt på det. Men även jordlagret då, som vi har pratat om tidigare, kan ju lagra mycket mer koldioxid än vad det gör idag. Mm. Så om vi odlar på rätt sätt, om vi äter mer grönt och mindre kött, minskar på transporter och svinn, och kan ersätta plasten i förpackningen och sen även liksom dra ner på socker och de tomma kalorierna, så kan vi ställa om matsystemet så att det blir liksom en motor i en större omställning. Och då kan vi gå från en era där vi har konsumerat mer än vad vi har behövt och fler resurser än vad egentligen biosfären hinner återskapa, till en regenerativ era. Mm. Och den förändringen tror vi kan bli lika stor som den industriella revolutionen egentligen. Mm. Så att det kan liksom, matsystemet, ställer vi om matsystemet och hållbar mat, ja det finns, då kan vi liksom skapa positiva effekter utöver själva den skada som matsystemet har bidragit till, så att säga.
Det låter ju som att de som är emot, så att säga, den här omställningen, det finns ju massvis med folk som har åsikter till höger och vänster. För de tycker liksom, det har funkat i 1000 år, det kommer funka i 1000 till. Och det finns ju förnekare av allt möjligt. Men det känns som att ni är väldigt mycket inne på att vi ska inte sluta leva.
Nej.
Vi ska bara göra ett lite smartare val.
Ja.
Både för oss själva, för våra, liksom, vår befolkning runt på jorden. Mm. Och miljön för våra barn.
Ja.
Alltså det handlar inte om att välja bort någonting. Nej. Som jag då drog extremexemplet och sluta köpa kläder.
Ja.
Utan det handlar ju bara om att välja ett smartare.
För det tror vi kommer vara den snabbaste omställningen.
Mm.
Än att människor ska ändra beteende. Så att skapa liksom produkter och lösningar där man inte behöver tumma på användarupplevelsen alls.
Nej, precis.
Och där har vi det, men det tar lite tid.
Mm.
Och vissa dagar så kan man ju känna sig lite nedtyngd faktiskt. Det ska jag inte sticka under stolen med. Och man kan känna att så här, det kommer många mörka siffror och vissa saker går i motsatt riktning. Men sen så träffar man entreprenörer som är så otroligt hungriga på. Liksom. Mm. Alla vill förändra världen och alla vill bli den nya Oatly.
Mm.
Och det ger en ändå, det ger en ändå hopp.
Mm, ja, en annan fråga som är kanske lite kontroversiell. Men jag har ju en känsla av, jag har inget belägg för detta.
Nej.
Men jag har en känsla av att elbilar hade kommit fortare till dagens ljus, om man uttrycker det så. Om inte de här mäktiga oljebolagen hade lobbat väldigt mycket för att olja är det bästa som finns för mänskligheten.
Mm.
Men, liksom, kan ni märka av någon sån lobbyism inom, inte vet jag, socker eller kött eller mejeri?
Mm.
Lobbyism mot politiker som försöker då förhindra denna omställning till någonting som är bättre?
Ja, men det är ju också en väldigt bra fråga. Och det är ju precis det man kan förvänta sig. Särskilt när det är så här stora värden som står på spel. Och det är ju precis det som har skett då, till exempel kycklingindustrin. De har ju marknadsfört hårt att kyckling är mer hållbart än nötkött. Samtidigt som det ändå bidrar till en hel del utsläpp och att kycklingar får stå liksom så packade på varandra så att liksom deras, och växer så snabbt att deras ben går av. Man säljer ju kyckling per kilo.
Mm.
Så de har ju blivit helt, det är helt annorlunda ut idag än vad de gjorde förr i tiden. Och så står de på varandra och sen får de leva oftast inomhus i 2 månader och sen slaktas. Det är ju inte på något sätt hållbart alls.
Nej.
Så det gör vi absolut. Sen, det var ju många konventionella liksom, mjölkbolag i till exempel Oatly.
Jag kan tänka mig det.
Som inte alls trodde på det överhuvudtaget. Och sen slog Oatly igenom och nu har alla sina egna
just det, precis,
inom just växtbaserad mejeri eller vad vi ska kalla det. Och det tycker jag är väldigt roligt.
Mm.
Och det är ju precis sådana bolag vi hittar som kanske inte driver hela förändringen själv, men den liksom rubbar hela marknaden.
Mm.
Och sen så tror jag också att så här, men trenderna talar ju för sig själv också. Det är ju en trend att äta mer växtbaserat eller att tänka på sin kost och tänka på planeten och så. Och det ser ju de stora matvarubolagen också. Men de är ju så stora så att det tar ju väldigt lång tid för dem att ställa om och komma med nya idéer och nya bolag.
Och de vill inte vara först, tänker jag heller.
Nej, absolut.
För de har ju en affärsmodell som de tjänar bra med pengar på.
De kommer ju alltid vara, eller oftast alltid vara efter, liksom, om de inte satsar verkligen resurser på att vara först. Men så det vi ser är ju att de är oftast ganska aktiva i M&A-marknaden. När en produkt har beprövats, då plockar de det och tar in det i sin varumärkesprofil.
Och de lägger inte ner det då?
Nej, precis. Nej,
men det alltid är risken, såklart.
Utan liksom, så länge det finns en efterfrågan så kommer de också vilja vara där. De vet bara inte riktigt hur de ska ställa om själva.
Nej, precis.
För jag tror ändå att vi har kommit till den punkten nu. Det var säkert liksom mer motstånd så förut. Men det är såklart fortfarande motstånd och vi har ingen aning om hur köttbolagen kommer kunna ställa sig till liksom cellproducerat kött. Det ska bli väldigt spännande att se. Mm. Och sen också det här Way Out-bolaget som jag pratade om med vattenflaskor. Alltså vattenflaskvarumärkena har ju tjänat enorma marginaler på vattenflaskor. De kommer ju inte släppa det här i första taget. Så det kommer vi också se en fight. Det kommer också bli spännande för det.
Men det är klart, alla de här stora bolagen, när det kommer något bolag då, som till exempel Tesla, som, jag ska inte säga att det kanske var först med elbilar, men de var ju i alla fall väldigt liksom stora på det väldigt fort och sa, nu är det det här som gäller.
Riktigt,
och alla andra skrattade åt dem. Mm. Och de sa, ni får skratta hur mycket ni vill.
Ja.
För nu kör vi. Och nu liksom lanserar ju varenda bilmärke elbilar.
Ja.
Så hade inte Tesla gjort det, så hade kanske någon annan gjort det, men någon måste i alla fall göra det som är utifrån, men inte i branschen egentligen.
Nej, exakt.
För att förändra en bransch inifrån istället.
Ja. Och du har ju helt rätt. Jag kommer ihåg Volkswagen, de sa ju att de aldrig skulle göra elbilar. Sen kom den här skandalen med dieselmotorerna och då helt plötsligt var de först med liksom, av de liksom konventionella varumärkena att ställa om. För de såg vad det kostar att inte vara hållbar. Jag menar, de förlorar ju hur mycket som helst i aktievärde den dagen.
Ja, ja.
Så att, och det är ju super, väldigt intressant.
Jag har ju, när jag hade en podd för något år eller några år sedan med SPP, som idag heter Storebrand. Ett fondbolag som var väldigt snabba med att bara ha hållbara fonder och så vidare. Då sa jag till han som var hållbarhetsansvarig där att jag tror att finansbranschen kommer rädda världen. Vilket är ett väldigt roligt uttalande. För finansbranschen är ju typ kända för att förstöra världen de sista 100 åren kanske. Mm. Men med tanke på att finansbranschen vill skapa avkastning. Mm. Och det inte går att skapa avkastning i ett icke-hållbart bolag på lång sikt. Så kommer ju bara hållbara bolag få investeringar i framtiden. Nu är det lite både och, men i framtiden så kommer ju bara bolag som har hög ESG få investeringar. Mm. Och har du inte hög ESG så lämnar det kylrummet.
Ja.
Och då går du under. Mm. Så när finansbranschen väl förstår detta på allvar, att det är bara hållbarhet som kan skapa lönsamhet på lång sikt, då kommer ju alla bolag bli hållbara. Och sen finns det säkert mycket greenwashing som heter. Att bolag säger att de är hållbara och sen så kanske de inte är det egentligen. Bara för att de förstår att om de inte säger att de är det så får de inga investeringar.
Nej.
Men så det är en betraktelse.
Jag håller helt med. Och kapital har ju verkligen makten att kunna förändra.
Ja, verkligen.
Så att jag tror att liksom i framtiden så kommer man inte säga att så här, vi är en hållbar investeringsfond. Utan alla investeringsfonder kommer vara hållbara. Så man kommer inte urskilja på det.
Nej.
Och sen är det såklart att det är en problematik det här med greenwashing. Men det är ju som alltid, det tar ju tid liksom, innan man hittar det där systemet. Och det kommer ju allt fler liksom, regelverk och krav på rapportering som gör att man liksom, ganska snabbt kan liksom, se om det här bolaget faktiskt är hållbart eller inte. Och sen är det ju också, alltså, jag menar, framförallt så ser man det på affärsmodellen.
Precis. En sista önskan innan vi avslutar podden, det är att vi i framtiden slipper äta skalbaggar och maggots och sånt som man ibland ser på tv, att det här liksom är framtidsmat, nu ska vi käka kackelacker, för det är jättebra proteininnehåll i dem.
Ja.
Kan vi inte komma överens om det, att vi struntar i den grejen, liksom äta insekter? Ja, du vågar inte riktigt.
Nej, men jag och alltså så här, jag menar, om någon säger så här, en snigel låter vi ju inte så himla härligt heller, men det ses ju ändå som en delikatess.
Med vitlök och persilja och smör.
Men det kanske man kan ha på en kackalacka också. Nej, men når man då, som är just en av världens främsta restauranger, de har ju länge experimenterat med den här typen av nya livsmedel. Men jag kan förstå att det låter inte så liksom... Det kurrar väl kanske
det inte. Det lockar inte, gör det i alla fall inte.
När man har det. Men... Om det här kommer bli någonting, så kommer det nog snarare som att det blir som en ingrediens. Mm. Alltså det är kanske nedmalet.
Mm, just det.
Och liksom i någonting. Jag har ju testat det, testat en sån bar i Köpenhamn. Så hade de det med, jag vet inte om det var skalbaggar eller vad det var i. Så det smakade ju inget särskilt. Det smakade ju choklad och fudge och allt det andra som de hade haft i. Men det är ett intressant område. Vi har inte tittat på det så mycket, mest för att vi har valt att liksom titta på andra områden. Drar man det till sin gräns så kan man ju tänka att det är, liksom, det är också factory farming, för det är också djur.
Mm.
Men vi har nog ändå valt att vi kommer inte investera i factory farming som liksom för djur, fiskar och så. Vi har dragit gränsen liksom under fiskar, men...
Man måste dra gränsen någonstans, det är klart.
Ja.
Jag har inte ens tänkt.
Ja, precis, för att annars så blir det ju liksom... Du kan dra det ganska långt egentligen.
Ja, men precis. Om vi nu skulle äta insekter, hur odlar vi dem? Ja. Och blir det hållbart att odla kackerlackor i miljontals i en fabrik? Alltså, det blir precis. Också...
Det är sant, vad har de för liksom nervsystem och hjärna som gör att de känner mindre än en
väldigt svårt ämne.
Ja, men det är svårt.
Jag har inte ens tänkt på.
Och man får liksom... det blir nästan en liten filosofisk fråga då, kanske. Vad man tror på och så.
Mm.
Jag som vegan skulle inte äta det, i alla fall.
Nej. Någonting jag kommer att tänka på nu, det är ju restauranger och sånt. Mm. Har ni fått med dem på tåget? Man ser ju Oatly, ser man ju överallt, liksom på kaffebordet på lunchen.
Mm.
Men när det gäller de andra liksom matråvarorna, har ni fått med dem?
Ja, men precis. Så vi har ju det här svenska bolaget Planted. Och de som gör den här, bland annat liksom växtbaserad kyckling. Och de har gjort ett jättebra jobb med just restauranger och få ut distributionen via där. De har ju även fått ut det till en Michelin-krog i Berlin och jobbar mycket med, liksom, försöker jobba mycket med just Michelin-kockar för att det ska liksom, ja, men, själva branden.
Ja, men precis, få lite status
på
det.
Ja, men precis. Och till och med på många restauranger, så, eller många, men några, så står det till och med liksom Planted Chicken. Så då har de ju också, får de ju också in varumärket.
Precis som Beyond Burger.
Ja, men precis. Så de har jobbat väldigt bra med det. Och Mission Barns, det cellbaserade bolaget i San Francisco, håller ju på att göra detsamma. Och även ha det som är väldigt viktigt, distributionskanal. Så att absolut.
De blir ju som influencers nästan, de här restaurangerna. Nästan.
Och det var ju lite det som Oatly baserade sin framgångssaga på i USA. Att komma in via barista.
Ja, just det.
Liksom och café.
Jag med. En annan sak jag kommer att tänka på, nu är det mycket så här på slutet vi kommer att tänka på. Men tittar man i fondbranschen så måste ju alla fonder nu säga liksom, det här är en artikel 9-fond eller artikel 8-fond, det här är hållbart, det här är mindre hållbart, det här bryr vi oss jättemycket om hållbarhet. Det är ju ingen omöjligt att tro att i framtiden så kommer det vara likadant när det gäller mat, och även då kanske på restauranger som tillverkar maten. Att liksom, den här lunchen är lite mindre hållbar, men gillar du den så får du äta den.
Ja.
Men här har vi det hållbara alternativet. Att man liksom hållbarhetsmärker mat på krogen.
Absolut, vi tror ju väldigt starkt på just datatransparens. Både hos restauranger men även hos retailers. Att man ska kunna se liksom, vad är själva klimatavtrycket på de olika produkterna. Och det som vore riktigt häftigt vore ju att om vi kunde säga för varje köp som vi får så får du liksom ett kvitto eller ett kontoutdrag eller vad som helst, och så får du också klimatpåverkan på varenda köpet. Du bara blippar kortet och så kommer det upp. För vi tror ju verkligen att det kan förändra konsumenternas beteende, vilket i sin tur även kommer förändra då retailers och restaurangers utbud. Och det är ju den förändring som bör ske. Så det är ett väldigt högprioriterat område. för oss att hitta den typen av bolag som kan hjälpa till med den omställningen. För det är ju lite klurigt.
Men verkligen.
Särskilt om du har en macka, liksom, ICA säljer sin egen mackor och så är det liksom tomaterna från Spanien och löken från något annat ställe, avokadon från liksom andra sidan världen. Vad är klimatavtrycket på den här mackan egentligen?
Det borde man palla, alltså jag tänkte mest på restauranger, men man borde ju ha det när man går liksom i ICA-butiken. Att det står ett hållbarhetsbetyg, säg, gör det enkelt 1-10. 10 är väldigt hållbart, det är typ odlat på gården liksom utanför stan. Och 1 är liksom avokado från Peru, eller vad det kan vara. Och då skulle man ju nog, om det står tydligt på liksom skylten, avokado 29,90 kilo, eller vad det kan vara. 1. Jag tror inte folk skulle köpa det då.
Nej, men jag tror inte heller det, utan man skulle tänka till. Jag tror många i alla fall skulle förändra sina konsumtionsbeteende.
Jag skulle garanterat göra det. Nu bara plocka, men jag vill ha vindruvor. Om man gött, eller min dotter vill ha vindruvor.
Man är så ovetande.
Ja, då köper man det och så bara kollar man sen. Ecuador?
Ja, det kan inte vara bra.
Det kan ju inte vara bra. Liksom. Vad har de, hur har de odlats och skeppats?
Ja, men precis.
Men det tänker man inte riktigt på när man väl står där och ska välja sin produkt. Nej. Men om det då står en skylt med hållbarhetsbetyg på den produkten. Det tror jag är framtiden. Låt oss avsluta podden med att jag provar en sån här Nix. Som då är en god sak utan socker.
Och då får du testa den veganska baren här.
Det är briljant. Jag tror aldrig jag har käkat någonting veganskt. Grönsaker är ju veganskt.
Nej, men det är ju lätt mer konstigt än vad man tror.
Ja, det är nog sant.
Men den brukar vara väldigt populär.
Almond Crunch Nutbar. Låter ju som någonting jag gillar. Jättegod.
Ja, det är den. Vad glad jag blir.
Jättegod.
Kan jag ta med dig några till kontoret?
Jag är absolut en nötälskare. Jag säger att den här är minst god som vad som helst med socker i.
Och den är better for you.
Better for you, det gillar den. Att det är en fruktkategori som heter det. Du, jag tackar så jättemycket för din medverkan. Det här var det mest lärorika avsnittet jag har spelat in i alla fall.
Jag
inte kunde någonting innan. Och nu kan jag lite mer om detta ämne. Superspännande. Tack så jättemycket för att vi fick gästa dig här på ReFood.
Tack själv.
Tack. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.